Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida.
Det vet jag.
Är du beredd?
Min kropp är beredd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla, men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant?
Hur vet du det?
Åh, jag har ju sett det på målningar och hört i visorna.
Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
Varför vill du spela schack med mig?
Det är min sak.
Det har du rätt i.
Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Du fick svart.
Det passar ju bäst så, inte sant?
Hej och välkomna till Hybris, en podcast med mig, Gustav Karon Tini Olsson, Teresa Valkyrian de Beitzi och Oscar
fan
Hellgren.
Spottade mig bara lite i pannan under den introduktionen.
Hur är läget med er?
Ja, det är väl bra tror jag.
Ja.
Jag är väldigt trött i fredag.
Ställer följdfrågor.
Det finns ingen som gör så trött som fredag. Tycker Teresa.
Nej.
Har det varit en really, really messed up week? 7 days of torture, 7 days of någonting mer. För jag kommer inte ihåg det snart.
Oh, whatever. Oh, it doesn't matter. Ja, det kan man säga.
5 dagar tortyr i alla fall.
Ja. Ja, jag har haft mycket i skolan.
Ja, jag...
Stor hår i sten.
Du har ritat i skolan, det räknas inte.
Jag har en bild som måste vara klar till sista veckan innan lovet.
Vi sitter med mig i 4 dagar.
Ja, men alltså, det är mer än jobb än vad man kan tro.
Ja.
Ja, nej. Måla Sixtinska kapellet. Det är ju inte så jobbigt.
Påstår du att du har målat Sixtinska kapellet?
Nej, men jag påstår att det var en estet som gjorde det.
Ja.
I guess.
Ja, vem vet.
Mer eller mindre.
Jag trodde det var en sån där Ninja Turtle som gjorde det.
Mm. Leonardo da Vinci.
Ja, precis.
Hette han. Ja, för mig. Om jag inte minns fel.
Stämmer.
Michelangelo.
Va? Är det så?
Ja, det kan nog stämma förresten. Mm. När, jag tror det är så här tredje gången på rak arm så jag kan komma på att jag har gjort något så här, sagt något historiskt inkorrekt.
Vänta, var du seriös?
Ja.
När du sa Leonardo da Vinci?
Ja, men jag... Just det, jag kan inte annars. Nej, jag vet också att det är Michelangelo som
har...
Men... Men jag fick ett hjärnsläpp.
Ja, men det händer den bästa.
Mm.
Dina synapsar skjuter hejvilt idag har jag märkt.
Ja.
Väldigt aktiv i hjärnan.
Jag är väl övertrött. Ja, det som det så. Heter.
Jo.
Jag går och lägger mig alldeles för sent.
yep.
Idag ska vi prata om en ganska stark kontrast till förra avsnittet. Vi ska idag diskutera döden.
Som är... kontrasten till förra avsnittet.
Ja. Det var det jag sa, eller?
Ja, du sa att det var en ganska stark kontrast. Jag säger att det är kontrasten.
Ja, precis. Eller ja, är det det? Alltså, är motsatsen till livet döden?
Ja.
Livet är ju förutsättningen för döden.
Ja, fast man kan inte leva om man är död.
Men du kan ju inte leva utan döden. Finns inte livet.
Fast det vet man inte. Finns det något som säger att man inte kan leva för evigt?
Precis, alltså förutom... Alltså, jag förutsätter ju att jag kommer dö.
Mm.
Men det är ju på grund av att andra människor har sagt det till mig.
Ja.
Ja, rent tekniskt så är jag ju inte säker. Nu kommer ju... Alltså allting kommer ju bara grunda sig i den här podden i just det begreppet solipsism. Ni kan ju googla det, men...
Eller fråga Gustav, han förklarar mer än gärna.
Jag älskar begreppet solipsism. Jag tror jag tog upp det... Jag vet inte om jag tog upp det i förra avsnittet, men jag vet att jag har tagit upp det i någon podd någon gång i alla fall.
Nej, det
har du. Nej, men just att typ allting runt oss är bara en uppfattning av vad vår hjärna, liksom, eller vårt medvetande säger till oss att det är. Alltså det enda vi kan vara säkra på är att vårt medvetande finns. Sen vet vi ju ingenting annat egentligen.
Precis.
Egentligen skulle allting bara kunna vara en stor typ dröm i stort sett.
The Matrix.
Ja, The Matrix och så vidare. Så det var grundtanken med solipsism. Och därför vet jag inte heller om jag kommer att dö.
Nej.
Men jag gissar att jag kommer göra det. För att det är så vi bygger upp våra liv liksom.
Jo. Det handlar ju någonstans om att man försöker leva så bra som möjligt inför ett avslut.
Ja.
Som kommer komma vare sig man vill eller inte. Teresa, tror du på döden?
Jo, jag tror på döden.
Ja, okay. Men ni säger ju nu att det är en kontrast till livet då. Men för många ser ju döden liksom nästa hållplats. Alltså det är liksom ett annat liv. Alltså ett liv efter döden, som man brukar säga. Eller en himmel eller ett paradis.
Döden är bara ännu en stig som vi alla måste ta.
För att citera Gandalf. Ja, men jag tänkte nästan ha med det citatet i början här, för det är väldigt vackert.
Ja,
på något sätt. Eller som... Det finns en låt som jag tycker är väldigt bra av rapparen Zacke.
Rapparen Sofia.
Rapparen Sofia, faktiskt. Men hiphopartisten Zacke och det är väl Movits med där också. Eller i alla fall Johan. Men där sjunger de om typ hur de, alltså kommer, den heter Båtdrinkar och den liksom handlar egentligen om att det bara är en så här lång segling efteråt liksom, så här jätteskön på en så här, ja, jag föreställer mig typ vad heter det, man
Stena Line?
Nej, men
Silja Line.
Ja, men typ när man liksom så här
Estonia.
Man bara träffar ja. Ja, Atene typ.
Ja. Jo.
Liksom,
lite chill så här.
Ja, och så liksom så här sitter Allan Edvall heter han då. Och Cornelius Vreeswijk och alla de där. Och ens gamla mormor som dog, som inte är död för mig, som tur är. En också, liksom.
Freudian slip.
Snälla mormor, skriv in mig i ditt testamente. Men...
hemskt att säga sådär.
Ja, det var ett skämt, mormor. Snälla, dö inte någonsin, men jag... Som Gandalf säger, it's
just another path that we all must take.
Yes.
Tror ni på livet efter döden då?
Nej.
Nej.
Men jag vill tro på det.
Det hade varit kul, men...
Ja. Det är väldigt många som tycker att... Eller väldigt många, jag känner några i alla fall som pratar om att det vore skönt med ett avslut och bara för att existera. Liksom.
Mm. Ja, men jag känner också det ibland, att det känns som en ganska... Döden är ju en väldigt permanent lösning på alla problem.
Mm.
En lösning är det väl inte. Det är väl att alla problem upphör.
Ja.
Men alla lösningar upphör ju också i och med det.
Ja.
Så att kalla döden en lösning är väl att ljuga lite.
Ja, alltså det är ju väldigt... Det är alltså, nu låter. Det är en utväg. Eller liksom så här, nu låter det ju som att jag uppmuntrar till självmord.
Så det här kan du inte säga, det här får du klippa bort.
Det tänker jag inte göra. Nej, men alltså vi måste få diskutera, vi måste få vara högt i tak här. Men, nej, men jag tror inte på ett liv efter döden.
Nej.
För det känns som att ett liv efter döden, många som tror det, alltså det känns som att livet som vi har nu då skulle bli ganska meningslöst egentligen.
Ja, verkligen. Eller många som tror på ett liv efter döden tror jag på att livet nu är någon sorts bedömningsgrund för hur bra man har det efter livet.
Eller hur bra man hade livet innan.
Ja, det finns det också folk som tror.
Men jag känner så att jag har ingen lust att leva en, liksom ett asketliv bara för att det liksom kan finnas någonting alltså, efter.
Det man gör i det här livet ska inte vara en investering.
Nej,
nästa
nej,
liv, liksom. Nej. Då blir det här livet meningslöst.
Ja, precis.
Eller hur?
Det finns ju vissa som mig inklusive tror att livet efter döden kommer vara som livet innan födseln. Ungefär.
Mm.
Att det är lika avlägset liksom. Och det tror jag kan vara ganska liksom så här. Men det verkar logiskt.
Mm.
Det fanns inget då, det kommer inte finnas någonting sen. Vad man gör med tiden man får är upp till en själv.
Jag tror att det finns väldigt parafraserat nu ett buddhistiskt ordspråk som säger typ att livet är bara en fågel som flyger in genom ett fönster och ut genom ett annat.
Ja.
Liksom.
Faktiskt ganska väldigt, målande.
Väldigt flyktigt och sen väldigt så här, alltså det är så stort allting utanför liksom. Och det är ett väldigt litet rum man är i. Alltså om man ska se rent ur ett rent kronologiskt tidsperspektiv.
Ja.
Tror ni att ni skulle hamna i himlen då? Ifall ni dog nu?
Jag tror ju på att om en himmel finns så är den väl liksom för folk som inte har gjort någonting åt väggarna fel liksom.
Nej.
Jag vill ju tro, jag tror inte på en gud, men skulle det mot all förmodan finnas en gud så vill jag ju tänka att det är en god gud.
Mm. Ja,
och
därför
skulle alla bli inkluderade i himlen.
Ja, jag tänker också det. Det är, nu kommer vi in lite på det här om det finns goda och onda människor.
Nej, det var du som sa.
Ja, men nu kommer jag in lite på det här då. Ja, men just att så här, för att eller för jag tror ganska mycket på att det bara är liksom omständigheter som gör att folk blir onda.
Mm.
Liksom. Ja. att det är bara liksom var man hamnar och hur man växer upp och hur, vad man får för intryck och vad man får för liksom våra föräldrar eller vad som helst, liksom värderingar.
Sen finns det ju psykopati också om man vill.
Ja, men det är också
är
en
nej, det är ju en fråga i sig.
Det är också en omständighet liksom. Jag menar, det finns ju garanterat psykopater som inte är onda liksom, eller
ja.
Jag vet inte om man kan ha alltså så här rättspatos som psykopat.
Vi diskuterade, jag och några tjejkompisar, inför det här avsnittet lite om döden. Och då kom vi till ämnet att det är, liksom, det är ju inte så hemskt att dö själv.
Nej.
Det är ju värre om någon i din omgivning dör.
Ja.
Så är det ju. Det är ju de som blir kvar som lider.
Ja, för att eftersom jag inte tror på att det händer någonting efteråt egentligen, så är det ju liksom, det är precis innan döden som skulle vara smärtsamt då.
Mm.
Men om jag får en betongblock i huvudet liksom när jag går utanför dörren sen, fan, det spelar ingen roll. Nej. Mig är det inte synd om.
Flyga betongblock dödar. Så tror jag att det är fina.
Alltså, det sorgliga är väl att du inte får mer tid att leva.
Men det är ju inte sorgligt, ja, men för du, mig, för jag är ju inte medveten om.
Hade du varit medveten så hade du tyckt att det var sorgligt.
Ja.
Jag tror det är det man liksom,
det finns ju, det finns en bok som jag inte har läst mer än början på när jag var lite liten, men den heter Hoppsan, jag är död. Det är rätt intressant faktiskt. Nej, men det är så här, han med en man som ska gå över gatan för att titta på en kvinna som lår. Nej, men han, du vet så här.
Och så att du läste för böcker så.
Det var jag när jag var liten, alltså.
Ja, väldigt.
Nej, men han typ såg så här liksom bara så här genom något skyltfönster eller någonting, eller så här, men så här, någon kvinnas typ ben som han tyckte att hon verkade.
Hittade du den här boken i pappas garderob?
Ja. Nej, det var en ljudbok faktiskt. Jag tror att morsan lyssnade på den. Det var väldigt lustigt. Nej, men alltså, han såg en kvinna i alla fall. Så skulle han liksom se hur hon såg ut då. Så han liksom följde efter och gick över vägen och blev påkörd av en lastbil eller någonting liknande.
Som en syndare straffar Gud genast.
Ja, precis. Och varpå han då dör och blir ett spöke. Mm. Och sen ser han den här kvinnan och säger, ja, det var ju surt, hon var inte så snygg. Men just hela den här att så här, ja, en dag så bara. Men då får han ju liksom chansen att se. Den är ju rätt rolig ändå. Alltså, den är ju väldigt, alltså, skriven ur ett väldigt sorglöst perspektiv liksom.
Jo.
De liksom alla, så här, hela världen är fylld av spöken bara som går runt och liksom så här, inne på biblioteket så står de så här, läser tidningarna bakom gubbarna som sitter på biblioteket och läser tidningarna. Det är ett gammalt bok.
Ja.
Och sånt. Det är väldigt fin. Jag vet inte, jag gillar den också liksom. Man kan gå runt typ, och vänta på att folk kommer, så är det bara en stor fest liksom.
Men vad gör man när alla har kommit då?
Festar.
Och sen då?
Jag festar lite mer.
Men efter det då? Alltså, ja, det är det här som är problemet med oändligheten. Det kan vi inte förstå liksom.
Nej. Nej, det, så är det väl. Det är väl liksom,
alltså, att leva för alltid, det är väl ett helvete i sig, tänker jag.
Ja.
Men det är ju det, för nu tänker jag på hinduism och buddhism där.
Mm.
För de tror ju på reinkarnationen och att befrielsen är
nirvana.
Ja, det beror på vilken du. Eller, men alltså att upphöra existera bra, liksom.
Mm. Eller bli ett med världsalltet är väl.
Ja, det är hinduismen. Och ja, buddhismen är att upphöra existera. Och där, då tänker jag ju på det nu när du pratar om att vi ska bli spöken och leva i all.
Mm. Fast, nej, buddhismen är väl att du blir upplyst, va? Och när du väl blir det så slutar du att reinkarneras. För att då blir du också ett.
Fast du blir ju en del av Brahman.
Det är hinduismen.
Hinduismen.
Ja.
Nirvana.
Man uppnår ju nirvana. Men det är väl ett tillstånd, vet ju inte vad nirvana är.
Nej, men det nirvana betyder ju upp. Eller en Vad heter?
Ja, det vet inte jag.
Den här tjocka killen.
Buddha.
Buddha, ja, precis. Att vara en Buddha.
Oh.
Är ju att vara en upplyst. Ja, i och för sig som har gått tillbaka. Ja, jag kommer inte ihåg, jag håller på.
Ska vi släppa det här?
Ska vi speak,
ja, det är nog bäst.
Välkommen till religionspodden. Vi är alltså professorer i
i religionstolkning.
Ja.
På gymnasienivå.
Jag har inte läst religionen.
Nej.
Så jag har extra mycket behörighet.
Gjorde du åttan? Ettan menar jag. Åttan också antagligen.
Det är det här som är risken med att snacka om döden. Man, det är väldigt lätt att man får slut på ord liksom. Det är ett väldigt svårt ämne att hantera, särskilt för vi tre gymnasiestuderande.
Ja, döden är väldigt långt borta för oss.
Känner jag. Ja, precis.
Vi är ju inte ens, alltså våra hjärnor är ju inte så pass utvecklade så att vi har inte ett konsekvenstänk liksom. Nej, vi kan precis inte förstå, vi tror att vi är odödliga.
Jag känner lite så här, för att inte ha ett konsekvenstänk så tycker jag att jag har väldigt mycket konsekvenstänk faktiskt.
Ja. Tycker inte jag du har.
Nej, men du är nog den människan i världen som har mer konsekvenstänk än vad jag har. Så, men du är ju ganska mogen också.
Alltså, ja, ni två är rätt mogen ändå.
Men du är också rätt mogen, hör du. Hör du?
Och det här är anledningen till varför podden heter Hybris.
Ja, precis. Bara alla lyssnare så här, vi är bättre än er.
Ja, men det kan vi etablera nu på en gång.
Ja.
Säger man så?
Ja.
Okej, vi är bättre än er. Och det är ingen idé att ni försöker alltså antyda något annat.
Nej.
För det är så.
Men ni är också så här, grejen att så här är det. Nu gör jag liksom handgester här, men alltså längst ner kommer vanliga människor, sen kommer ni, sen kommer vi.
Ja, det kan man säga.
Så att ni är liksom så här second in liksom, ni är andra plats, absolut.
Precis.
Och det är inte illa det.
Ni är vårt utvalda folk.
Precis. Ja, precis.
Ni som lyssnar, ni är vårt utvalda folk. Vi ska starta en koloni nu, tänkte vi, i
Kuba.
Jag tänkte Sydamerika.
Jag tänkte typ Östeuropa. Typ Sibirien.
Ja, men det kan vi göra.
Sen är Irkutsk typ.
Mm. Vi kör på det.
Ja. Har ni varit nära döden någon gång?
Jag funderar på det ibland. Mm. Men det skulle jag inte tro. Jag tror inte det.
Han tog i trä.
Ja.
Jag tror det. Eller jag har ju varit nära.
Jag tror det, säger man kniv mot min strupe.
Jag har ju nästan blivit påkörd ganska många gånger. Och blivit påkörd någon gång också. Jag kommer ihåg...
Therese har alltså en kronisk sjukdom som gör att hon går i mitten av gatan. Hon kan bara gå där. Så.
Nej, men jag blev faktiskt nästan påkörd av en spårvagn för drygt ett år sedan. Och jag har lite spårvagnskräck nu. Mm. Nej, men för det är liksom... Jag tittade verkligen upp och jag var liksom en halv meter ifrån spårvagnen och den bara tutade jättehögt och jag hade inte hört det, och så var det väldigt nära i alla fall.
Mm.
Och man får ju en fruktansvärt äcklig kick utav det.
Ja, så är det ju.
Jag tycker inte om den kicken. Alla säger ju att det ska vara så härligt med adrenalinkick liksom. Mm. Och jag bara stod skakig jättelänge och jätterädd.
Det är väl så att det handlar om hjärtrytm typ, för att kommer ens hjärta över en viss rytm eller så... Dunkar ens hjärta för snabbt så kan man inte tänka.
Mm.
Men det finns mellan ett visst antal hjärtslag i minuten så, och ett annat visst antal hjärtslag i minuten, så kan du agera typ som en över, lite bättre än vad du brukar kunna agera. Typ.
Jag tänker typ så här, dopingbranschen och pacemakers borde ha någonting med varandra att göra.
Ja.
Om det stämmer.
Dopingbranschen har ju, om jag inte minns helt fel, så har de väl någon typ av adrenalin. Jag för mig att cyklister, men jag kan helt fel nu. Jag tror jag har helt fel. Det var inget.
Cyklister dopar sig, det vet
jag. Så långt kan vi. Det kan, så långt
är det. Pacemaker är för övrigt en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck.
Och vad händer om man dopar sig? Ja, då dör man. Och där har vi smaka på
det. Vi knutit smaka igen. Men jag vet inte. Jag tror inte jag har varit nära döden någon gång så.
Nej.
Men det känns många gånger. Alltså det är ju väldigt hemskt typ när man känner att jag är ju allergisk mot någonting. Vi har ju inte riktigt kommit fram till det. Det här, det kanske är det där, så det här är som liksom min utredning liksom. Vi bara följer tången i den här podden. Men jag är allergisk mot någonting. Så varje gång jag måste resa till exempel så var jag så här, kan inte andas liksom. Jag får astma typ.
Han blir andfådd och hjärtat bultar snabbare och...
Ja, jag är kär. Det är det som är. Nej, men så får jag även nu senast när jag varit ute och sprungit liksom. Det känns ju jobbigt. Men just astma liksom, för det, man får verkligen efter en viss tid typ, när man har så här, ja, nu kan jag typ inte andas liksom, då får man verkligen panik, eller de gånger man tappat luften alltså, ja, då liksom, det är verkligen jävligt läskigt. Man
ja, det är ju få gånger man blir så rädd som när man inte kan andas.
Nej, precis. Nej, man har känt det så fruktansvärt jävla.
Samtidigt så känner jag att nära döden upplevelser är rätt personliga liksom.
Ja. Så är det.
Ja, jag vet inte varför, men det känns liksom som att det inte är någonting man så lätt delar med sig av.
Nej men det stämmer nog. Och framförallt vad som har gjort en rädd, alltså, jag kan tänka mig att folk med hypokondri till exempel,
ja,
alltså så här, för de dör ju lite varje kväll, eller liksom varje gång de tror att de har någonting.
Ja.
Just att så här, men det är klart att man själv också får, alltså man ligger där klockan 4:48 på natten och sen så...
Känner... Du och ditt 4:48.
0:48 får du säga.
Ja, precis.
Men det gör inte Marcus Krunegård, ja, natt efter natt. Nej, men jag känner att så här, hjärtat dunkar och så bara lite för snabbt typ. Eller
mm. Fast om vi ska prata om sånt, för då lät ju min upplevelse väldigt ytlig plötsligt.
Nej, fast
nej, men det är fortfarande nära
din döden. Nytelse,
det var ju rent kroppsligt nära döden. Sen
ja, ju... men du var ju faktiskt nära döden. Nu pratar vi om så här, oj, jag är nära döden,
tror jag. Jag kan ju känna så här, när man... De gångerna man får riktiga ångestattacker, ja. Och det är ju värre än den gången jag nästan blev påkörd av en spårvagn. Liksom. Ja. För då, mm. Då dör ju en liten del av mig.
Liksom. Mm. Mm. Känner ni att, eller tror ni att, att dö är det värsta? Liksom?
Absolut inte. Jag tror att det finns...
Jag tror att de som mår så dåligt att döden ses som en utväg,
mm.
det måste ju på något sätt vara värre.
Ja.
Då
ja.
Finns det ju folk som tror att döden är bättre än någonting mm. annat. Ja. Så, nej, jag tror att det finns...
Och samtidigt så. Att smärtan som jag får, eller liksom erhåller om någon i min närhet dör,
mm.
är ju värre än mm. min död.
Mm. Mm.
Jag brukar alltid tänka så här att, eller ibland så tänker jag liksom, shit vad hemskt det skulle vara om någon dog i min närhet.
Mm.
Alltså typ, det skulle typ vara värre än om jag dog själv. Men nu på senare år... Så jag börjar tänka så här bara, fan vad hemskt det hade varit att dö typ.
Ja.
Känner ni igen er i det eller är det bara jag?
Jag vet inte. Jag...
Det känns ju liksom ytligt, man vill ju på något sätt vara den som bryr sig om andra mer än sig själv. Men ja. Om man är riktigt sann mot men... sig själv, är man verkligen det?
Ja, jag vet inte. Är döden den ultimata uppoffringen?
Jag tror inte det.
Jag tror det ses som det. Om man tänker så här martyrer och sånt.
Ja, men
jag... Alltså jag tänker så här att hade... För det här var också något som jag diskuterat innan, hade... Min familj liksom blivit hotade och de hade sagt, ja men en av vi ska dö.
Mm.
Då har det varit fruktansvärt mycket värre för mig om min mamma ställer sig.
Ja.
Än om jag ska göra
ja,
det.
Men så är det ju.
För då måste jag ta hand om min familj.
Mm.
Ja. Jo.
Då blir jag den som måste vara stark i det.
Mm. Alltså. Det är klart. Jo, det är sant. Men samtidigt, jag menar... Men... Det finns ju, alltså vi har ju en jävla förmåga som människor att komma över saker.
Mm.
Alltså liksom, det är ju egentligen ganska otroligt hur vi faktiskt kan anpassa oss eller hur vi kan, alltså efter att ha varit med om traumatiska upplevelser, hur vi liksom kan komma tillbaka i banan igen. Så jag tänker någonstans liksom, om man dör, man får ju inget, alltså att vara, alltså om man inte tror på att det finns något liv efter detta eller så här. Man får ju ingen uppskattning för det. Och det är väl ändå lite det vi drivs av liksom.
Ja.
Eller man får ju uppskattning för det antagligen. Men det vet man ju inte själv. Alltså
nej.
Lite som Magnus Uggla va? Sjunger. Liksom, vad är meningen med att dö om man inte kan höra snacket efteråt typ.
Ja, jo.
Men lite så är det ju någonstans. Eller varför ska man ta livet av sig om man inte kan höra snacket efteråt? Eller?
Ja. Nej, precis. Just det här med att ta livet av sig är nog väldigt känsligt ämne också, tror jag.
Ja, så är det ju, självklart.
Jag menar inte att vi inte ska prata om nej. Det, för det är klart att om man är rädd för att prata om någonting så blir det ju ännu känsligare. Mm. Men jag fick mig en liten uppvaknare ändå. Jag snackade med någon psykolog eller något sådär, någon psykiatriker eller så. Och sen så frågade hon om jag hade självmordstankar, varför jag svarade att det har jag inte. Och jag har liksom aldrig riktigt förstått det här med hur man kan må så dåligt att döden nej. Ses som en utväg. Och då börjar hon förklara att, alltså, att det finns folk som kan må så där dåligt. Och då börjar man liksom tänka så här att shit, vad hemskt.
Ja, men verkligen. Nej, jag kan heller inte riktigt påstå att jag har haft det någon gång faktiskt. Alltså det är klart man har mått väldigt dåligt och så, men jag har väl aldrig riktigt tänkt det. Alltså det är märkligt egentligen. Har ni dödsångest? Alltså, jag har börjat få det på senaste tiden.
Ja, jag med.
Typ, och det är konstigt så här. Det kommer lite sällan, men när det väl kommer så är det ganska kraftigt, fast under en ganska kort stund. Ja. Dödsångest, men så här dödsskräck. Rädd för att dö, helt enkelt. För det är så konstigt hur döden kan vara en sån...
Motivation.
Ja, det är med. Mm. Men att hur döden kan vara en så stor grej egentligen. Jag menar, alla vet ju att det kommer hända...
Ja, poängen är men att väger... så länge som möjligt.
Ja, precis, men vi väger ju liksom lite att acceptera att det faktiskt kommer att hända.
Mm.
Och det är så här, ja men typ, alltså tortyr är ju värre än döden på många sätt, tror jag. Liksom.
Det innefattar väl tanken att man kommer dö efter tortyren, tänker jag.
Fast gör det?
Fast jag tror nästan det. Eller jag tänker att
om man väljer mellan att dö och tortyr och sen bli frisk liksom.
Mm, ja, okej, okay, ja, allting. Absolut, och det kommer så här, men om typ så här, ja, ja, men vi kommer tortera dig, men du kommer få leva till 80.
Ja, precis.
Alltså fast vi kommer tortera dig fram tills du är 80.
Ja, men, då lever man ju inte, då blir man ju torterad, men jag tänker så här, vi torterar dig brutalt i 2 timmar, sen lever du frisk och kry resten av livet tills du är 80 liksom. Då alltså
jo.
Det är ju en sak, men
eller det... då är det inte tortyr, eller då är det ju bara kroppslig tortyr.
Ja, precis. Ja. Det eller sån här tortyr som är värre än döden, det är väl, tror jag, innefattar tanken att efter den här tortyren så kommer jag inte dö, så då kan ni lika gärna döda mig nu liksom.
Mm. Men det är väl
då också... är ju döden en utväg.
Eller ja, precis. Men tror ni skulle kunna, eller så här, för jag tänker skadan anhörig också en typ av tortyr, skulle ni kunna liksom, skulle ni kunna typ dö för en anhörig, alltså, eller så?
Jag har ju sagt hela mitt liv att mitt liv är inte värt mer än någon annans liv.
Nej.
Så det spelar ingen roll om jag dör eller om det är, alltså det, jag har inte värdesatt mitt liv så högt liksom. Sen vet jag inte hur jag hade reagerat i en sån situation, men jag vill ju tänka att mitt liv är inte värt mer än.
Nej, precis.
Ett annat liv.
Nej.
Samtidigt är det ganska så här, som du Gustav snackade innan om solipsism.
Ja, precis. För jag tänker
man, man vet ju inte vems liv som är värt mest. Liksom. Precis. Om andra liv ens finns.
För mig är ju mitt liv värt absolut mest.
Ja.
Och samtidigt så här, vad är alternativet? Det är ju då att bära den här typ skulden att den här människan...
Det kanske nästan är mer själviskt att offra sitt eget liv. För ja. Att då ger du någon annan skulden.
Ja, precis.
Ja.
Jag tänker också lite så här typ, om jag skulle offra mig för en bra sak, då ska folk fan komma ihåg det alltså.
Ja, 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 gud ja.
Då, om man, att offra sig för 10 pers och inte bli ihågkommen som någonting alls, eller ingen vet om det, men de får leva, känns på något sätt värre än att offra sig för en person och alla vet om det och hyllar det som hjälte liksom.
Mm. Mm. Ja. Ja.
Jag har inte det här, jag tror inte jag har den här viljan och leva. Önskan om att
nej, men om bli ihågkommen på det sättet när du dör.
Nej.
Offra dig för, nej, det är klart.
Det känns ju poänglöst annars, bara liksom.
Livet är väl ganska poänglöst?
Ja, men då får man ju skapa sig sin egen mening, som vi sa förra veckan.
Ja, men är meningen med livet att bli ihågkommen då?
Ja, vad finns det annars för mening? Det finns vissa som anser att man dör sista gången när någon uttalar ens namn för sista gången.
Mm.
Och enligt den tanken så är ju meningen med livet att bli ihågkommen.
Ja.
Sen hur man blir ihågkommen är också en sak. Jag menar...
Hitler?
Ja.
Alla vet ju om det.
Ja, men han är ju en hjälte för vissa. Och...
ja, de människorna kanske inte är så värst stabila, tänker jag.
Det var ju ett helt folkslag. Alltså så här, ett tag var det ett helt folk liksom.
Ja, på den tiden, ja. Men ja, precis. Jag menar, folk men idag, som idoliserar Hitler nu, det är folk det är som söker, liksom, vad ska man säga, som de velar.
Fast han är ju nog, han var ju en sån människa. Så de hittar väl liksom en styrka i varandra, tänker jag.
Jo.
Han har ju nog tyckt det liksom. Alltså, personligen då, inte för att jämföra mig själv med Hitler. men jag tänker så här, att det är ju mer värt för mig om ni kommer ihåg mig. Och tycker om mig än att typ... liksom en att om Hitler i slutet bara så här, fuck, vi hade fel. Ja. Alltså du vet så här, det här var så jävla dumt det vi gjorde...
Mm.
Då skulle antagligen inte hans generaler hålla med honom liksom.
Nej.
Men det var ju hans BFFs. Men och, liksom så här, hellre att ni typ tycker om mig och så när jag dör än att, och liksom min familj och mina anhöriga än att resten av världen gör det och ni inte gör det.
Ja. Sen dör vi. Vem tycker om dig då?
Ja, men ja, absolut. Men det spelar ju inte, alltså någonstans är ju inte det viktiga liksom.
Har ni sett Troja? Den filmen.
Ja.
Starkt baserad på Iliaden.
Ja,
nej, men Achilles där ja. I den filmen. Jag använder det som exempel för att det är den mest liksom, nära exemplet jag har. Han får ju det här valet att om du stannar hemma nu så kommer du leva ett lyckligt liv. Du kommer få barn som får barn som får barn. Och sen kommer du liksom försvinna för alltid. Mm. Om du åker till Troja och slåss så kommer du bli ihågkommen i tusentals år. Men du kommer inte komma hem igen.
Mm.
Och han väljer ju att åka liksom för att... han anser att
men det... lämnade han sin familj då?
Ja.
Och så han hade väl ingen familj?
Eller han lämnade ju sin mamma och sin släkt.
Okay. Ja, och sina 2 fruar. Eller kvinnor.
Grekisk kvinnosyn.
Det är så här, det är min personliga uppfattning, men jag tycker inte att det är okej.
Okay, tror jag.
Jag tycker inte att det är okej att offra sitt eget liv om man har barn.
Nej,
om det inte skulle vara för...
Nej, de har ju någon, nej, precis, man har ju ett ansvar inför dem då.
Då att... har du ju ett ansvar för andra liv.
Precis, och det, jag tänker nästan så här, om den här podden finns kvar, vilket den antagligen inte gör, lär göra om så här 20 år, säger vi, när vi har bildat familj och grejer. Om vi har gjort det om 20 år, men och det är också en konstig tanke att typ, om 20 år är vi typ 38.
Ja.
Det är rätt mycket. Jag var 2 år yngre än Lars Winnebäck. 3 år yngre än Håkan Hellström. Så kommer vara ännu äldre då.
60.
Gud, så tiden flyger.
Stackars man.
Kan vi också prata om, för tiden är läskig. Men liksom just då kommer vi nog att ändra uppfattning ganska radikalt kring det här med att dö för folk och dö för att sina barn. För att det händer ju någonting jävligt konstigt med när man får barn.
Ja.
Alltså hela liksom en så här fokus skiftar från sig själv till förhoppningsvis eller på det. Men alltså det finns väl sådana som...
Det diskuterade jag och min mamma i samband med attentatet på skolan i Trollhättan. För jag känner lite att nu vill inte jag på något sätt säga att jag stöttar det honom som person eller vad han gjorde. Men jag kände att han kanske också är ett offer. Liksom. Mm. För att jag har väldigt svårt att sätta mig in i tanken att en människa gör det för att människan vill.
Ja.
Medan min mamma säger... Jag vill döda honom där det kunde vara mina barn.
Mm. Mm.
Och att vi har så pass olika liksom, syn på det, tror jag. Jag tror att jag också hade blivit som min mamma om jag hade haft barn.
Ja, ja.
Att då kan man inte försöka känna med personen utan man ser bara hotet mot sina egna barn.
Mm. Mm. Nej, det är klart.
Men alla är ju ett offer i sin egen värld.
Ja.
Och om man inte har barn så kan man ju som offer identifiera sig mest med den barnlösa i landet.
Liksom. I hans värld så var väl Sverige offret.
Ja,
och så. Men samma, eller samma med Breivik då. Alltså jag menar att liksom... Och där är väl också sådär, alltså ingenting, de var väl inte direkt... Alltså det jag vet om Breivik då, som jag vet mer om än, vet han, Marcus Persson? Nej, vet
han. Anton Lundin
Persson. Anton Lundin Persson heter han. Marcus Krunegård. Nej, fan, det var inget. Förlåt, Krunis. Nej, men alltså såhär... nej, fel. Jag har fel på hjärnan.
Freudian slip.
Nej, förlåt. Breivik. Han... han hade ju... Hans uppväxt var väl inte så illa, liksom. Det var inte så... Man kan ju inte klaga, skylla på det, liksom. Eller såhär... För det tenderar man ju att göra i filmer, till exempel. Om ni har sett Flugornas herre... Jag vet inte om de gör det i boken också, men jag tvivlar på det. Men i Flugorna så är det skurken där, eller han som blir skurken, så här kommer inte ihåg vad han heter, Charlie kanske? Jag vet inte. Han förklarar sig att, det förklarar sig att han är ju en ungdomsbrottsling. Han stal ju en bil och det var därför han liksom är, han är en sån typ liksom. Och hans farsa liksom
ja, nu stjäl han en bil och imorgon kommer han avrätta folk.
Ja, men liksom så här, det är därför han är som han är typ. Och jag tror inte det är så. Det tenderas att förklaras ofta så, men det behöver inte vara det. Men jag menar, någonting hände ju, och sen, liksom för Breivik, sen brukar man ju också göra så i tidningar, liksom alltid såhär, nej, jag, aldrig kunde jag tänka mig att han var sån, liksom, men, men fix idéer kan jag, tror jag alla kan få, liksom, även om det är nog få, väldigt, man måste nog ha ett speciellt typ av psyke för att genomföra det, och det är väl någon form av ondska, liksom, det han har gjort, eller det är ondska, men,
ja.
Det var alltså... Nej, men jag menar, för sen det bara slog slint och sen satt han på konstiga forum typ och liksom...
Men går man ner sig lagom långt i någonting så fastnar man ju i det sättet att tänka liksom.
Ja, precis. Och sen så liksom började han då planera det här groteska, hemska,
fruktansvärda attentatet. Jag vet inte om vi pratar om Breivik nu eller om vi pratar om Trollhättan.
Breivik, prata om vad du vill. Ja,
men om den här situationen i Trollhättan, då jag har ju väldigt svårt att tänka mig att, det här, att han var ensam i det han gjorde.
Ja, alltså jag har väldigt svårt
att... Och på så sätt så blir han ett offer, för jag tror att han har blivit uppmanad av andra. Det här är bara jag som spekulerar nu, men jag fick den känslan som jag hörde om.
Precis, eller att han då har åtminstone fått så här, liksom han vill imponera på den här gruppen, eller han vill vara en hjälte då för den typ, den ringen av människor. Alltså det kan ju vara så att han var utstött eller mobbad liksom, som gjorde att han ville, att man hittar liksom en grupp människor som man tyr sig till, och då vill man ju, då är det klart att då är det det enda som spelar en roll också liksom.
Mm.
Och det är väl lite det som är farligt, för jag tänker någonstans, ibland så känner jag nästan så på mig själv liksom, att jag har en bekantskapskrets och de betyder mest liksom, familj och mina vänner, och sen har jag ibland lite svårt att respektera andra människor, eller liksom, men liksom ibland är jag lite såhär, ja men de är dumma i huvudet, de är inte mina kompisar liksom. Och det är lite märkligt, för att jag tror att det är ganska illa egentligen, för det är nog så
man
blir så liksom inskränkt typ.
Ja,
Det är farligt att tänka vi och dem.
Ja,
att dela upp.
Exakt. Grupper överhuvudtaget är väldigt farligt, egentligen. Om man ska se det så. Men, ja.
Samtidigt är grupper någonting som alla söker sig till.
Ja, men så är det. Man måste ju nästan ha en grupp. Eller liksom, det är klart att man identifierar sig som någonting, men... Ja, det är väl därför det sker sådana här polariseringar och så blir man så extrem i sin grupp som man blir, liksom. För att vi vill någonstans samtidigt vara unika.
Ja.
Så man vill ju vara värst, liksom. Och det är klart att han också ville vara det.
Jag tänker aldrig vara värst.
Nej. Då ska du alltid värst.
Ska det vara så? Någon ska inte vara värst, den ska vara unik.
Nej. Speciell. Men det är verkligt hur tiden verkligen springer iväg. Alltså det är ju race against time hela tiden liksom. Och man har ju sina olika perioder där man ska ha hunnit göra saker innan nästa period kommer.
Ja.
Det är verkligen så här, okej, du ska ha lärt dig gå innan du är...
1,5.
Ja, ish. Lär dig prata innan du är...
2.
Ja. Och sen ska du liksom ha lärt dig matte. Och du ska lära dig allt det där du, och sen så kommer liksom.
Sen kommer det här, du ska ha sex innan du är 17.
Precis. Och grejen är så här, du får hjälp ungefär fram till så här, du ska, eller liksom, så att du kan lära dig matte och sånt. Sen börjar allt bli svårt, för då är det så här, okay,
Du måste göra det själv.
Du måste hitta någon som är villig att hjälpa dig liksom. Det börjar bli lite så här, fatta beslut och sånt. Du måste ha legat, du måste ha supit, du måste ha knarkat. Jag knarkar inte så obligatoriskt.
Nu kan du måste ha ett jobb. Ja. Nästa grej för oss, tror jag.
Ja, det är det väl. Och körkort.
Ja.
Börjar bli så här väldigt hets bland mina, mellan mina, från mina föräldrar och så.
Ska inte ha bil. Bara kapitalister som har bilar. Ja. Småbörjligt med bil.
Ja, för fasen. Jag är kustskeppare, va?
Jag har ju turen som har en syster som är äldre än mig som inte har tagit körkort. Ja. Så jag har ju liksom...
Hon är nedsköld liksom.
Ja, precis. För min del är det lugnt i minst 2 år till liksom.
Johanna!
Så nej, jag hetsen på körkort för mig är inte lika stor som den är för andra, kan jag tänka mig.
Nej.
Men, och det är jag tacksam.
Inte jättemycket hets från mina föräldrar heller.
Nej, men samtidigt är det ju, alltså, det är ju hets på andra håll just nu i skolan. Sen efter skolan så ska man väl göra någonting annat. Och...
Sen ska man ju dö också.
Ja, precis, för det är ju det som är. För att till slut så kommer det ju den dö. Alltså såhär, ja, men okej, nu är jag färdig med allt, vad händer nu? Okej, jag dör. Ja, men liksom, vad är nästa scenario? Eller liksom, vad är nästa grej? Nästa uppdrag? Okej, det är att dö.
Nej, men
tänk om man hade en sån liksom, att man vaknar på morgonen så har man har en almanacka och så står det vad man ska göra under dagen. Vad jobbigt det blir när det står dö på den almanackan.
Ja, eller hur?
Hur ska jag ta? Eller ska... Ja, okej.
Okay. Det finns en film, jag kommer inte ihåg om den är bra eller dålig. Jag kommer ihåg att jag såg den när jag var sjuk en gång, när jag var typ 12. Som heter, jag tror den heter Sex and Death 101. Och det är en snubbe, han får en lista.
Ja, just det, ja, den känner man igen.
Över
är det den där han, och sen har han legat med alla tjejerna så
kommer han dö. Ja. Och han har såhär 101 tjejer han ska ligga med typ.
Mm.
Så får han lite panik typ. För någonstans i slutet där så kan han bli påkörd av en flickskolebuss av såhär katolska ungdomar och alla bara löper amok på honom så att säga. Så han typ bockar av sig 26 stycken på en gång liksom. Nej. Och då är det bara en kvar.
Så. Ja, jag hatar när det händer alltså.
Ja, men det är såhär, måste vara lite panik sen. Men jag har en kvar och sen så, ja. Spoiler då, så tror han att den sista tjejen, det är liksom såhär, efter att ha legat med henne en gång så kommer han dö, men de slutar med att de blir ihop och gifter sig.
Jag vill se den filmen.
Ja,
lite större.
Ja, men vi kan se den ändå. Jag kommer inte ihåg den är bra eller dålig som sagt, men
du bara spoilar allt, Gustav.
Ja, jag är en spoiler.
Du kan spoila slutet på ditt liv. Här och nu.
Din mamma.
I alla fall. Nej, men det är bara så himla märklig grej typ att alltså, för jag tänker så här när man kommer till, och nu hoppas jag vid Gud att det är pensionärer som lyssnar på det här. Nej, men att så här, det är inte över för er. Ni kan göra jättemycket roliga saker. Men jag tänker så här när man pensionerar sig.
Mm.
För då har man ju liksom så här, den sista grejen man ser fram emot liksom, pensionen. Det är ju någonstans den eviga vilan innan den eviga vilan liksom.
Mm.
Man är inte skolan att gå till.
Jag ser jättemycket fram emot det. Eller jag tror att det kommer bli jätteroligt.
Ja, alltså vi kommer göra det fett.
Det är så här barnbarn och...
Ja... Det beror på hur frisk man är.
Men jag tänker vara frisk.
Ja, men kör på det.
Ja, jag ska köra motorcykel och skinnjacka och coolt hår liksom.
Bruten höftled. Du är ju rädd för motorcyklar.
Jag vet. Då är jag inte rädd för motorcyklar.
Då har du KBT-t bort det.
Ja.
Men tänk om man är 86-87, dödssjuk och så bara...
men jag har inte gjort allt det här som jag ville göra.
Nej.
Vad gör man då liksom?
Gör du det?
Det går ju inte.
Men vad vill du göra då?
Ja, jag vill ju att man inte ska hamna där från början. Att man inte ska ångra att man inte har gjort något.
Får du väl se till att inte ångra någonting? Får du väl se till att göra allting?
Någonstans känner jag mig, när jag är liksom, när jag är nöjd med mitt liv, så känner jag någonstans att jag inte ångrar någonting. För att allting jag har gjort har ju fått mig att hamna här liksom. Det är lite den här fjärilseffekten. Att okej, men om jag inte hade dratt ett bajsskämt på tyskan för så många år sedan, hade jag inte träffat dig, Therese, eller liksom, hade jag inte sagt ja till att åka till tjänst, hade jag inte träffat dig, Oscar. Alltså, men bara såna grejer typ. Alltså det är väldigt så här små saker som gör att man hamnar här, men det är ändå ganska fint någonstans. Så
en liten paus här, kanske.
Någonstans är det värt att inte ångra sig. Men vi kan ta en paus, så är vi snart tillbaka. Men okej. Men för det är som sagt lite konstigt där med att man dör och att folk dör, och framförallt så här kändisar.
Ja.
Som dör, för att de känns ju lite som de är självklara typ. Alltså så här, man hör ju ibland att ja, men fan, någon tant någonstans dog, typ Henning Mankell senast. Jag har inte så mycket kopplingar eller så till Henning Mankell till exempel.
Nej.
Men det har ju garanterat mina föräldrar till exempel.
Mm.
Jag har sagt till exempel två gånger.
Till exempel.
Kan jag ju till exempel säga det igen.
Till exempel.
Ja. Men vilka liksom så här kändisar känner ni alltid kommer vara där och som inte kommer alltid vara där? Lars Winnerbäck.
Jo.
När Winnerbäck dör.
Men typ när Gerard Way dör, för att han, så här, han var ju frontfigur i My Chemical Romance och jag var ett super super fan av My Chemical Romance. Och han har på något sätt genom liksom sitt artistskap hjälpt väldigt många människor och hjälpt mig. Så därför kommer det ju kännas som en oerhörd förlust när han inte finns med.
Ja. Jag tror att den kändis vars död kommer påverka mig mest och som antagligen kommer komma inom en inte alltför avlägsen framtid är en man som jag redan har citerat i den här podden, Ian McKellen. Precis. För han är så jävla bra.
Han åkte till...
Jag tänker på
han dör ju. Han kan ju inte dö.
Nej.
Han åker ju till
Grohamnen.
Ja,
eller till
landet
Valinor eller vad fan.
Ja, där borta.
Ni är inga bra fans.
Nej. Förlåt mig. Nej, men har ni någonsin tänkt på det här?
Try to be a nerd. I'm just a simple hipster.
Ja, precis. Nej, jag vet inte vad jag skulle säga.
Jo, men...
Men Ian McKellen i alla fall, han kommer vara ledsamt när han dör.
Jo, det är klart. Dog inte Christopher Lee? Och det är också sorgligt.
Han var ju stengammal och han har ju världens liv bakom sig.
Ja, ja, för fan. Allt. Om man ska leva efter någon ska vi leva efter. Nej, det behöver man inte göra om man inte vill känna för det. Men alltså, han har ju ändå varit så här, alltså, han har gjort en metalskiva liksom nu efter
han... Han var...
Stridspilot under världskriget.
Var han Dracula i första inspelningen?
Typ.
Något sånt där.
Ja.
Han var underrättelse... Typ, vad heter CIA fast Storbritannien?
MI6 typ.
Typ MI6 eller något sånt där. Nej, fast under andra världskriget.
Fast nej, han var stridspilot.
Stridspilot?
Ja.
Men jag har hört att han var underrättelsetjänst.
And fight!
Finish. Nej, men du vet när de spelar in det där med... när han blir knivhuggen på tornet i tredje filmen. Då sa... Då skulle Peter Jackson säga till honom, när man blir knivhuggen så ska man låta så här. Och han bara, jag vet hur man låter när man blir knivhuggen. Och alla bara, va?
Den är snygg. Den vill man kunna lägga. Liksom. Jo, jag vet.
Jag har gjort det här förut.
Hängde mycket i orten bara.
Ja, precis. Nej, men... Ja,
levde på att sälja.
Christopher Lee, en hyvens kille.
Ja.
Du då, Gustav.
Ja, du då. Är du en hyvens
Marcus, dör inte, är du snäll. Ja, men jag känner också så här, och det är ju lite sjukt, för jag har ju en väldigt eller liksom en relation till podcasts typ. Och jag känner typ att här, när vilken val, alltså, för det är så konstigt när man lyssnar på podcasts, alltså till en länge så här humor podcast framförallt typ. Alla mina kamrater eller när till slut kommer alla att skratta. Nej, till slut kommer någon att skratta med det. Eller något sånt, alltså det är ju en hel krets liksom. Så man kan ju typ dem lika bra som de kan sig själva efter ett tag när man har lyssnat.
Det är ju dina vänner. Sen
2009. Ja, men det blir ju typ mina vänner, fast de vet inte att jag existerar. Vilket är sjukt, det vet egentligen jag förstår det själv. Men när de dör tror jag det kommer ha en ganska stark effekt på mig faktiskt. Men sen liksom även så här, jag menar, jag fick ju en liten scare nu när senast när han vet du.
Ja.
Ja, det var verkligen
fan, ja.
Så mycket att jag glömde bort vad han heter. Nej, vad fan heter han? Bruce
Bruce. Jag vet inte, Robin Williams.
Iron Maiden Bruce.
Varför fan?
Han är Iron Maiden.
Är han död?
Nej, men han fick cancer i tungan. Och jag blev lite rädd, men det var inte så farligt. Så. Men det var liksom så här sorgligt på något sätt.
Jag har ju sökt jättemånga artister genom min barndom. Jag gillar ju gammal musik. Så typ Sid Vicious och Joe Ramone och Janis Joplin. Och det var faktiskt ganska tufft, även om de inte ens levde under min livstid. Så var det ju ändå, så man, då kom jag i kontakt med dem på något sätt.
Ja, precis. Ja, jag sökte ju Freddie Mercury. Han dog innan vi föddes, men jag visste inte det. Jag menar, douchebag-föräldrar var ju tvungna att berätta det när jag var vid för ung ålder, liksom. Det kanske var bra att rycka bort plåstret, liksom.
Det var rätt kul, faktiskt, för jag fick för mig att, vad heter hon som sjunger i The Bodyguard?
Tina Turner?
Nej, det är inte vad heter hon?
Whitney Houston.
Whitney Houston. När hon levde så trodde jag att hon var död. Så jag gick omkring jättelänge och trodde hon var död.
Rest in peace.
Och sen så fick jag reda på att hon levde. Varpå hon dog några veckor efteråt.
Var det ditt fel, Oskar?
Jag vet.
Men det är också sådär. Alltså, jultomten är ju liksom en sådär. Han har ju aldrig levt. Eller liksom...
Men han dog ju inte. Han har ju bara aldrig
funnits. Nej, precis. Men det är ju ändå som att han dör.
Jag menar, Freddie Mercury har ju fortfarande lämnat efter sig något. Han har ett arv, liksom. Jultomten har ju...
Men jag tänker mycket så här fördomsfullt i alla fall. Nu vet jag inte. Det känns som att ungdomar eller ungar föds väldigt mycket mer cyniska idag. Och typ...
Växer upp fortare i alla fall.
Ja, precis. Men att... Just att jultomten inte finns då. Jag hoppas inte något barn. Jag hoppas inte förstör något barns.
Jag tror inget barn här jul förstår vad vi säger.
Nej,
jag hoppas det finns barn här och de slutat lyssna på länge sedan.
Hoppas det. Jag tror att de flesta har slutat lyssna på länge sedan.
Så kan jag inte säga.
Men, nej.
Alla älskar oss, Gustav.
Ja, just det. Så var det. Ja.
Ni som är kvar, vi älskar er också.
Ja, vi tycker om er.
Ni är nästan lika bra som vi nu, alltså, vid det här laget.
Ja, det förstår för Oscar.
Vad sa han?
Det förstår för dig.
Jag hörde inte.
Det har jag konstaterat innan avsnittet att Gustav lider av afasi.
Ja, och minnesförlust. Nej, men just att jultomten inte finns är ju en ganska...
En död i sig.
Ja, det är ju en död i sig. För att han rycks ju bort från en, liksom. Man tror att någon existerar, så gör den inte det. Och det är ju liksom, det kan jag tänka, det är väl någonstans där man kommer i kontakt med döden.
Fast typ, om någon har på riktigt haft en sån här, liksom, trott att tomten funnits, varpå någon har droppt en bomb och bara, han finns inte.
För
det är någonting man kommer fram till själv, enligt mig i alla fall.
Ja, det är sant kanske. Jag vet inte, men det känns som en så här väldigt stereotypisk i alla fall, liksom, bild av...
Jag menar, jag behövde ju bevis när jag var 8 och drog pappa i skägget, men... Det var liksom då jag insåg att det är på skoj alltihop. Ja. Men jag var ju inte förkrossad för det, liksom.
Nej, men du var 8 också. När jag var 15.
Nej, jag menar inte att jag trodde på tomten fram tills att jag var 8. Utan man gick ju så här och trodde på tomten på julafton, liksom.
Ja, okej. Okay, ja.
Och sen så bara, fan. Jag vill ändå dra det där skägget och se om det sitter fast eller inte.
Ja, men så är det ju. Man vill ju alltid vara säker, liksom. Precis. Det är så här... Jag vet att inte...
8-åringar är faktiskt jävligt små.
Ja, så är det ju.
Pyttesmå.
Men det tyckte man inte när man var 8.
Nej, det gjorde man verkligen inte. Jag hade konsert i skolan för några 6-åringar i tisdags. Och de är så jäkla små.
Mm.
Det är helt sjukt. Man tyckte man var störst i världen när man var 6.
Jag har ju jättemycket små syskon då som är där.
Ja,
så jag tycker inte så riktigt, kanske.
Nej, det förstår jag. Men... Det är liksom man frågar dem så här, har ni sett Pocahontas? Och de bara, jag har inte sett Pocahontas, men jag har en kompis som har sett den. Och man bara, okej, okay, du
coolt.
Såg
gammal.
Ja, precis.
Min pappa såg Pocahontas, han var liten.
Precis. Nej, men vi spelade en låt därifrån, så då frågar vi den frågan. Men ja, man inser att 6-åringar är mycket mindre än vad man tror, liksom, utifrån... sina egna.
Har du googlat färdigt nu, Gustav?
Bruce Dickinson. han blir ledsen om han dör.
Ja. Jag blev ledsen när Bob Marley, när jag kom på att han var död. På samma sätt. Men det är väl kanske inte ens så, liksom, närvarande.
Men jag kanske är för vit för det.
Jag är för vit för att vara ledsen över Bob Marley. Och jag är för vit för att bli kränkt.
Ja.
Det är fan inte lätt där.
En utmaning att dö.
Du vet.
White, kommer andra sidan bli hatad.
White man's burden har blivit en annan sak idag.
Precis.
Ja. Nej, det är för jävligt samhället.
Okej, men sätt att dö på. Värsta eller komiskast eller vad var det ni sa?
Ja, jag vet inte. Jag tänker så här att man vill ju liksom bara typ rädda...
Har ni, om ni skulle ta livet av er, har ni liksom en...
Det här, en är, lite, det här är lite för mörkt att prata.
Får man inte säga så? Okej.
Nej. Men jag skulle väl gjort ett spektakel av skiten. Go out with a bang, så att säga.
Ja, jag vet inte. Alltså, eller, jag vet inte
fast vad... om man är så pass nere att man vill ta livet av sig, så är man så pass nere att man inte vill synas också, tror jag.
Ja, jag tänker väl också det att jag vet inte, jag har hört att liksom att det är ganska så här, just att folk liksom inte bryr sig om en i slutändan liksom. Mm. Alltså man tänker det i alla fall, det är tankegångar liksom. Mm,
precis.
Så att alltså, det spelar väl inte så stor roll liksom. Man skulle väl gjort det på det mest smärtfria sättet kanske. Men jag vet inte, det är så himla mörkt att prata om.
Ja, känns det, kan som... inte ta något annat. Andra som dör, det är mycket
bättre.
Ja,
men,
om man skulle dö
ja.
Hur skulle man vilja dö? Alltså jag tänker, ja men alltså såhär, ja men inte ta livet av sig då, utan ifall man skulle, alltså när man väl går, vilket vi...
Då vill jag nog antingen så skulle jag vilja bli arkebuserad.
Mm.
För att det, så kan jag liksom skrika ut något häftigt precis innan jag dör.
Upp till kamp!
Ja, typ. Eller så...
Fan också!
Jävla skit!
Upp till kramp! Nej! Vänta!
För att, jag tror vi hade skrivit det, du och jag, Gustav, innan, att för att då är du död innan du faller till marken.
Ja.
Och det känns viktigt på något sätt.
Mm. Dö på sina fötter.
Precis. Så antingen det eller självmord.
Mm.
Där jag kan liksom rodda lite över det själv.
Jo, jag kan tänka mig typ så här, dö i en heroinöverdos ändå.
Ja, precis.
Alltså att man bara...
Men det är så ovärdigt.
Ja, det är så ovärdigt man kan dö.
Okej, morfinöverdos efter man har typ räddat 14 barn från ett brinnande dagis då. Och
fullt med morfinsprutor.
Ja, det är ju bättre.
Ja.
Ja.
Jo, men för det är väl det som är nästan viktigare, vad man gjorde innan man dog liksom,
ja, men, alltså, då är ni också där att man måste dö med värdighet.
Ja, men,
det är
ihågkommen, ja, liksom.
men för min precis, egen skull.
Men, ja, jag vet
för
inte.
Mitt eget minnes skull.
Man vill ju dö.
Jag vill ju inte dö av så här åderbrock på toa typ. Nej. Jag vill ju inte bajsa i all mig.
You ain't not about a hell.
No. Ja, refererar då till Elvis Presley som sägs ha dött på toa av ett brustet hjärta på sämre. Kan man också dö av det.
Ja.
Men det brustet sfinkter.
Det skulle också vi har pratat om just, för jag tänkte på det när man arkebuserar någon traditionellt sett, så har en av arkebuserar då, jag vet inte, men det är alltså då när man blir avrättad av en skvadron infanterister till exempel.
Så om vapen. Ni inte visste vad arkebusera var, skvadron.
Ja, en grupp soldater som skjuter den helt enkelt. Men då brukar en av gevären vara laddad med ett löst skott. För att, alltså ett skott som inte är på riktigt, ett låtsas skott. Så att knallpulver.
Det är inte på riktigt.
Knallpulver skott då, för att soldaterna ska kunna tänka att okej, men det var inte, men, och de vet inte vem som har det heller. För att de ska kunna liksom...
Då kan man inte döma någon för mordet på den personen. Eftersom att om en av dem är skyldig och man inte vet vilken, så är alla oskyldiga, menar jag.
Ja,
jag
precis. Eller, och framförallt för sig själv, vad ska de kunna tänka? Att, ja, men jag tror inte det var jag som sköt. Eller jag vet inte om det var jag som sköt.
Precis.
Och det är väl lite så här, alltså, skulle ni kunna ta någon annans liv?
Nej. Jag säger nej nu, men jag vet inte om jag har med situationen, men jag vill.
Det är relativt.
Jag tror nej. Ja.
Det är väldigt relativt. Men nej, jag dödade en dansk för jag tyckte det var kul.
Tycker det är gott.
Gott.
Ja, men ja, för jag vet inte, jag har ju planer i alla fall på att göra GMU och sen får vi se.
Jag har ju planer i alla fall på att ta era liv.
Sen får vi se. Det ni drack förut, här är motgiftet. Om ni vill ha det så...
Jag hade en plan på att döda, men nu börjar jag tveka lite. Nej, men jag har ju plan på att göra GMU och slå mig in på den militära banan så att säga. I framtiden. Och då finns det ju en risk att man kommer behöva ta en annan människas liv.
Mm. Ofta slutar det också med att man tar sitt eget liv.
Mm.
Alltså många som har... Det
är mörkt, men ja, absolut.
Ja, men det är ju så, många som har varit i krig slutar ju med att ta livet av sig själva.
Absolut. Alltså jag menar, jag tänker på alla...
Jag tänker Falklandskriget där. Mm. Det var ju fler soldater som dog i självmord efter de kom hem än vad det var ryska soldat som låg i kriget.
Mm, precis. Eller Vietnam för den delen. Det var ju inte samma, men det var rätt många som dog i djungeln också. Men de som inte
gjorde det. 1000 mile stare,
ja, så att säga. Precis, posttraumatisk stresssyndrom och sånt. Nu ska vi ju, åtminstone på pappret, vara bättre på att hantera sånt.
Där håller vi även till med.
Var det, var då? Ja, hej då! Nej, men vi ska på pappret vara bättre på det idag än vad vi var då. Men det är ju...
Vi har i alla fall uppmärksammat problemet.
Ja, idag. Precis. Men det har vi gjort ända sedan första världskriget. Och jag vet inte om jag tycker att typ Sverige till exempel är så bra på att ta hand om sina veteraner. Ja, men, ska vara, liksom.
Sverige har ju liksom inte direkt någon veterantradition.
Nej, och jag tycker att det är liksom så här, säg vad man vill om USA och liksom just där stöd, alltså mycket säkert glorifiera krig och sånt, men samtidigt känner jag någonstans att de tar åtminstone hand om liksom sina, det finns en kultur, det finns liksom, det finns mycket fonder och sånt för veteraner just. Sen så är de ju
väldigt... Som inbiten hundägare så är det enda jag kan tänka på hundar av 8 år när man ser veteranen. Det är ganska rolig bild i huvudet.
Ja, okej.
Veteraner. Det är vad min hund går på i klassen på utställning.
Liksom. Ja, okej.
Okay.
Ja,
klass.
Okej. Okay. Det var kul. Ja. Det var ordvits från Teresa.
Ja.
Det var inte så ordvits. Det var bara en tankegång.
Ordbajs snarare. I alla fall. Nej, men... Det, för det känns som att så här, skulle man kunna göra det, och det känns ju väldigt lätt att göra det. Alltså, eller väldigt lätt. Men alltså, det känns ju lättare att göra det bakom ett kikarsikte och liksom en automatkarbin.
Jo, men det är ju någonstans också att man inte, att man slipper leva med efterföljden av att ha tagit någons liv. Om man, ja, man knappan faller ihop liksom.
Precis. Du behöver ju inte, människan är ju, den utgör ju ett hot för dig. Eller den är liksom, den är utklädd. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju inte en, det måste vara inte svårt att skjuta en obeväpnad person.
Det är ju ett skelett i förklädnad.
Men... Ja, men jag tänkte
ja, uniform precis. Liksom. Ja, men precis. Men, ja, precis. För de som klarade sig bäst efter andra världskriget rent psykiskt var ju stridspiloterna till exempel.
Mm.
För att de sköt ner flygmaskiner. Sina... Ja, precis. De behövde ju inte se sina fiender liksom, dö. Mm. Utan de bara sköt ner ett flygplan och sen sköt de ner ett annat flygplan. Liksom. Det...
Det måste vara svårt att vara stridspilot.
Vad menar du?
Alltså att flyga omkring och skjuta ner folk utan att själv bli nedskjuten.
Ja, det är väl som att vara soldat, springa runt och skjuta ner folk.
Ja, fast där är det ändå så här att man kan liksom välja att bara, nej, jag vill inte gå dit för då dör jag typ.
Om man går tillbaka så skjuter mitt eget artilleri.
Jo, det är väl så också.
Ja, det är för jävligt med krig. Det är...
Men i luften så syns man ju liksom. Alla ser alla.
Ja, så är det. Är fast det gör man inte heller. Man har ju så här blindspots och grejer. Och det är så svårt om man kan göra sig. Det finns taktiker för det med.
Okay.
Hur som helst, som Oskar påpekade förut, så har vi rullat över en timme. Och det betyder att det börjar bli dags för rond nummer 2. vi ska väl börja avsluta här så smått. Men jag tänker, vad har ni lust att prata om nästa vecka? Eller nästa avsnitt, rättare sagt.
Vi har tagit livet. Vi har tagit döden. Vad finns kvar? Tandborstar.
Ja. Nu tänker jag att så här, livet, jag tänker att vi kan försöka göra så här varje gång. Vi kan försöka köra liksom motsatser.
Ja.
Okay.
Motsatsen till död som inte är livet då. Lyckan.
Eller ja men
eller olycka,
ska kanske vi köra lycka nästa gång? Ja.
Kan vi inte bara ta så här? Kan vi inte bara köra typ så här gummiankor och sen ger vi till dig och komma på motsatsen till gummiankan så skrattar vi åt det.
Ja, jag är ju så strukturerad person att jag skulle lägga tid på det. Jag skulle bara komma på något precis innan.
Ja, precis.
Nej
men lyckan, då måste jag ju vara lycklig.
Livet och lyckan är ju lite lika. Ska vi försöka ta oss ifrån dem?
Ja, jag känner också det.
Ämnena. Eller ska vi köra... Jag vet inte.
Jag tänkte det här var en ganska deppigt avsnitt.
Ja, det är sant.
Vi ska försöka göra någonting roligare nästa vecka.
Men vi kan försöka köra på lyckan då.
Ja.
Ja, men då säger vi lyckan då.
Nej.
Nej.
Jag vill inte köra lyckan. Nej. Kan vi inte ta något som inte är liksom... Alltså lyckan och livet. Vi kom ju fram till att meningen med livet var lyckan förra avsnittet. Så ja. Det är så här... Meningen med men döden är olyckan. Men vi skulle
definiera lyckan då till exempel. Vilket vi för sig gjorde.
Ja,
det känns som det kommer bli så här varje gång. Ja, vi skulle inte börja ett stort och göra jobbet hos dig.
Vi har snackat om allt.
Barndomen då?
Ja, nostalgi.
Ja. Vad är motsatsen till nostalgi just då?
Det är framtidsångest.
Alltså, jag tänker att så här, motsatsen till döden, barndom. Början av, alltså...
Fast det är döden slutet av livet. Eller är det efter livet?
Men jag tänker, för nostalgi slog mig här någon. Det skulle kunna ha varit bra avsnitt faktiskt. Ska vi köpa det?
Preliminärt.
Vi behöver ingen motsats till det.
Jätteroligt också att vi är 3 18-åringar som ska bli nostalgiska.
Ja, men det kan man...
Lite tidigt.
Therese, jag säger bara Pokémon. Ja.
Ja, och med det säger vi god kväll.
Ja, från Gustav Trin Olsson.
Therese Debejtsi.
Oskar Hellgren.
Upp till kamp!
Det är så jävla random.